Det här är en podd från Svenska Yle.
Marianne Sundholm, livet där i Stockholm och resten av Sverige verkar ha varit rätt normalt hela hösten. I alla fall om man nu ska tro folks bilder på Facebook och Instagram som jag nu har följt med. Men nu i november så ser den svenska coronahösten plötsligt betydligt mörkare och dystrare ut. Hur märks det här helt konkret där i vardagen?
Nu i slutet av oktober kom det skärpta råd i både Stockholm och många andra regioner, och det rådde egentligen nu att man ska stanna hemma, man ska faktiskt skära ner på sina kontakter, och jag tycker nog att det syns, alltså det är färre människor i trafik, det är färre människor i mataffären.
Ett väldigt tydligt tecken på folks förändrade beteende handlar ju om det här med munskydden. Hur ser det ut med munskydden i gatubilden?
Nej, såna finns inte här. Mm. Det är fortfarande en stor skillnad. Det är egentligen kanske den enda skillnaden när man jämför restriktioner i Sverige och resten av Norden just nu. Alltså på alla andra fronter är det skärpta råd. Men munskydd tror man inte på här.
Men är det igen Stockholm som står i coronaepidemins centrum, eller är det mer utspritt över hela landet nu?
I början var det i Stockholm som det steg jättemycket, och Stockholm är starkt drabbat, men den här skarpa ökningen i fall har nog setts över hela landet egentligen. Att nu är så gott som alla regioner inne i det här att de har skärpta regionala råd på grund av att siffrorna har stigit så snabbt. Och det var ju faktiskt plötsligt som det kom, alltså siffrorna såg bra ut hela början av hösten, och sen mot slutet av oktober så skedde plötsligt en fördubbling i väldigt många län samtidigt. Och här tvistar man nu om vad det här kan bero på, men tydligt är i alla fall att Sverige som länge såg ut att gå en annan väg än resten av Europa nu har ändå råkat ut för en stor smittspridning igen.
Ja, på bara en månad så har Sverige dragits ner i en allt djupare spiral av stigande antal coronasmittor. Vi ska fundera mera kring hur det här läget kunde förändras så här radikalt och om det här på något sätt tvingar Sverige nu till att ändra sin strategi. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman, och med mig alltså Svenska Yles Norden-korrespondent Marianne Sundholm på plats i Stockholm. Den andra vågen har ju dragit med kraft över hela Europa, och läget är riktigt oroväckande i många länder. Men ännu liksom i början av hösten så var läget där i Sverige och här i Finland riktigt bra. Men nu plötsligt ser det väldigt olika ut i de här två länderna. Så jag menar, Finland kan ha haft tur, men någonting måste ju Sverige ha gjort fel här.
Det är nog jättesvårt att säga nu vad det här beror på, och det säger inte bara jag, utan det säger experterna som journalisterna frågar också. Det är ju klart att man talar om att folk har blivit slappare med restriktioner, men vad är det som säger att de har varit slappare nu i oktober än vad de var i augusti och september? Det har jag svårt att se när man rör sig på stan och när man rör sig ute och ser andra människor, det lilla man nu rör sig förstås. Sen har vi ju sett plötsliga ökningar i både Danmark och till och med Norge som jättelänge har haft väldigt bra läge. Så att det är nog uppenbart att här finns jättemycket som bara är svårt att förklara, och det som man ser är ju, som jag tycker är konstigt, att de länder som drabbades hårt i våras också drabbas hårt nu. Och det är ju underligt med tanke på de funderingar som har funnits kring till exempel flockimmunitet. Att det verkar inte uppstå något stort skydd väldigt tidigt i alla fall.
Mm. Som sagt, några entydiga förklaringar är säkert svåra att hitta nu, men några teorier måste ju ändå finnas.
Sveriges strategi har ju hela tiden varit att man inte ska ändra av och an på reglerna för att folk blir förvirrade och inte längre vet vilka regler som är de viktigaste. Och här ser man nog kanske en skillnad den senaste månaden, två månaderna, att det har kommit väldigt många nya besked, och man har luckrat upp på en del som man införde i våras, och andra regler har man skärpt, så det har blivit liksom otydligare, det ska jag nog säga, än vad det var i våras och i somras. Det har liksom funderats av och an kring publikbegränsningar. Ska det vara 50? Det har varit 50 ända sedan mars, och det talades om att höja till 300, och sen skulle det inte längre höjas till 300. Och man hävde förbudet för besök på äldreboenden för att man ansåg att det var orimligt att nära och kära inte fick träffa sina äldre. Nu har både Göteborg och Stockholm återinfört det för att man har sett att det har kommit in smitta på vissa äldreboende. Jag menar att huvudrådet är att du ska stanna hemma, men sen finns det ändå regler som säger att om du går på restaurang får du vara högst 8 personer kring samma bord. Så vad är det man ska lyda då?
Ja, så ligger man också förklaringen lite i liksom Sveriges otydliga coronapolitik. Jag tänker också på regeringens roll. Regeringen i Sverige har ju varit mycket passivare under hela krisen än här i Finland, just för att det är Folkhälsomyndigheten som har hållit i den här coronastrategin i första hand.
Den har ju det, och Folkhälsomyndigheten har haft ett högt förtroende också, Anders Tegnell, efter en viss svacka förstås i våras när Sverige genomgick en stor tragedi med mängden dödsfall. Men när siffrorna blev bättre under sommaren och så bra ut under hösten, så har förtroende för Folkhälsomyndigheten igen stigit väldigt mycket. Och man har också vidhållit att det är bra att lyssna på experter och att coronaråden inte blir politik. Men här såg man ju en klar skillnad i veckan när Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren gick ut med det här att det blir stopp för alkoholförsäljning efter 10 på krogarna. Normalt när det har kommit råd om coronahanteringen så har Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson alltid varit med på de här pressträffarna. Att nu kom det råd från regeringen. Det är fortfarande ett förslag, det ska gå på remissrunda. Men det är inte någonting som har kommit från Folkhälsomyndigheten, vilket har varit regeln hittills med råden.
Ja, så man ser liksom nu att den här liksom politiska pressen på statsminister Löfven och regeringen antagligen då nu växer när läget igen förvärrats plötsligt. Och är vi då liksom nu i ett sånt skede där så att säga regeringen nu liksom som lite har gömt sig kanske bakom Anders Tegnell och de andra experterna och tjänstemännen nu liksom tvingas träda fram och ta ett större ansvar i den här krisen? Är det det vi nu börjar se?
I Finland tycker man ju att regeringen har gömt sig. Det tycker nog inte svenskarna.
Okay.
Stefan Löfven har ju hållit också väldigt många tal. Han har haft en klart synligare roll det senaste halvåret. Men det här i veckan att regeringen kommer med ett förslag som inte är på Folkhälsomyndighetens inrådan, så det var annorlunda. Och vi ska se vad Folkhälsomyndigheten svarar i sitt remissvar för det här förslaget. För att nu igår på pressträffen fick Anders Tegnells frågan att finns det belägg för det, att smittspridningen är stor på restauranger. Och han sa, precis som de har sagt hittills, att det är på arbetsplatser och i hemmen och på till exempel hemmafester som man ser en stor spridning när man tittar i smittspårningen, att restaurangerna ses inte ens som en jättestor riskmiljö. Men det finns förstås ett stort signalvärde i att säga åt folk att inte sitta på restaurang sen på kvällen. Alltså det handlar ju också mycket om att visa att det faktiskt är allvar nu.
Och ja, med tanke på ändå att liksom i nästan alla andra länder så har man ju ändå beslutat sig för att göra det här, och Finland gjorde det redan tidigt i höst, så att varför inte pröva på det, kan man ju fråga sig.
Nu här har ju försiktighetsprincipen varit annorlunda i Sverige, det vill säga att försiktighetsprincipen i Finland kanske är då att varför inte stänga ner, men här har man kanske sett att varför ska man ta till åtgärder som inte har den bästa effekten? Att varför gå hårt åt en bransch om man inte ser stora effekter i virusspridningen av det? Men vi får se.
Mm. Här är ju också intressant. Alltså, jag menar, fast läget nu blir värre där i Sverige, så någon sån här totalnedstängning som man ser i andra länder så verkar ju vara jättesvår att genomföra i Sverige helt av liksom juridiska skäl. Jag menar att om jag har förstått det rätt, så i Sverige är det svårare att genom politiska beslut skärpa restriktioner, svårare än i Finland och många andra länder.
Jo, det stämmer, och därför hade de ju i våras, de förberedde snabbt en lagändring som skulle ha gett regeringen tillfälligt rätt att stänga ner mera. Den lagen är inte mera i kraft, men jag menar, nu har ju Finlands nedstängningar också råkat ut för juridisk kritik efteråt, att det kanske inte alltid har gått helt rätt till. Så att jag tror att här kanske överdrivs den där skillnaden i Sverige ändå, om man jämför liksom att hela Norden har ju en inställning till individens rättigheter på det här sättet som kanske skiljer sig från en del andra håll i världen. Och jag tror fortfarande att Sverige och Norden har mera gemensamt än vad det målas upp att vara. Jag menar, Sveriges läge är också fortfarande bättre än vad läget är i många andra länder, både när det gäller antal smittade och antal i intensivvård och antal dödsfall. Men visst, det är jättemycket värre än i resten av Norden, och det är ju det som Sverige också nu tittar på väldigt mycket.
Jag tänkte på det här nu när vi liksom verkar vara lite i ett skede där liksom regeringen har en vilja och Folkhälsomyndighetens vilja är lite en annan. Ökar inte här liksom risken för ännu mera otydlighet och dubbla budskap? Vem ska folk tro på?
Huvudbudskapet hos båda två är nog ändå att läget är allvarligt nu och att folk måste stanna hemma. Och det ser man ju också att svenskarna har tagit till sig de här råden om att skärpa sig. Att, jag skulle säga att de närmaste veckorna är väldigt avgörande för hur det går. Och det är inte bara för smittspridningen i Sverige utan också för omvärldens syn på den svenska strategin och vad som fungerar. Att om man nu lyckas få ner fallen och lyckas få den här ökningen att avstanna utan en stor lockdown som många andra europeiska länder har gått in för nu, så då är det ju förstås talar för Sverige, så ska vi säga då kanske Nordens inställning till att stoppa smittspridning, att man inte behöver stänga in folk i sina hem för att stoppa den. Men om dödsfallen nu börjar öka i samma takt eller i en värre takt än hittills, så då talar det ju också emot allt som man har försvarat vårens tragedi med. Alltså att huvudbudskapet har varit att det stora antalet dödsfall i våren berodde på misslyckanden inom äldreomsorgens hantering. Man har helt kopplat bort de här dödsfallen från den stora samhällsspridningen egentligen. På det sättet så är det ju avgörande nu vad som händer de närmaste veckorna om man ser att en stor samhällsspridning igen leder till att vi har många dödsfall på äldreboenden, så då talar det ju också för att väldigt, väldigt mycket gick fel i våras.
Hur låter eller hur går nu debatten där kring Sveriges coronastrategi? Är fortfarande det här förtroende för den egna strategin lika stort bland folk? Eller börjar man liksom säga att det svajar och kritiken ökar?
Nu har det inte kommit någon större opinionsmätning på länge, men det som man ser i medierna är att det kommer fler och fler granskningar av vad som hände i våras. Sen kommer ju Coronakommissionens första delrapport här om några veckor, så att här byggs nog upp nu för en större debatt och en klart större granskning och kritisk granskning än vad man kanske har sett hittills när man har... Det har funnits ett sådant, vi väntar och ser läge i Sverige helt enkelt hittills.
Men är det ännu på något sätt, tycker du, för tidigt att börja säga att Sverige håller på att ändra lite sin strategi i en striktare riktning? Eller gäller det här också samma att Sverige nu väntar och ser och inte riktigt vet ännu vilket håll man ska gå?
Jag tycker att Sveriges strategi har ju i väldigt många månader redan varit, på många nivåer varit strängare än Finlands till exempel, när det gäller publikbegränsningen. Att den är överdriven nog, den här bilden av att Sverige skulle ha haft väldigt lätta restriktioner, det tycker jag inte att stämmer.
Jag tänker på det här att Finland har fått en hel del uppmärksamhet för sin framgångsrika kamp mot coronan. Och vi har ju till exempel den här coronablinkern, den här appen som över 2 miljoner finländare har tagit i bruk nu under hösten. Men Sverige har fortfarande ingen egen corona-app. Har det här alls diskuterats där? Eller är det liksom helt ett alternativ man har liksom glömt bort?
Nu är det ju någonting som man har tittat nyfikt på. Alltså, det är ju ganska unikt att Finland har något som fungerar så här bra. Och Finlands siffror är ju unika i Europa. Jag tycker man ska komma ihåg i den här jämförelsen mellan Sverige och Finland också. Att det är kanske inte Sverige nu som är extremt dåligt på det här, utan det är Finland som är helt alldeles exceptionellt bra på att sköta den här situationen. Det ska vi vara stolta över.
Men hur mycket tittar man nu då där från svenskt håll mot Finland? Vad vi har gjort rätt här? Om vi då liksom är så exceptionellt bra, så skulle man kunna tycka att här har vi då grannlandet som ändå på många sätt påminner så mycket. Att finns det inte någon lärdomar att dra här?
Visst, Sverige jämför sig väldigt mycket med alla sina nordiska länder. Det gör de för att läget är bättre. Särskilt då i Norge och Finland. Och som sagt, de närmaste veckorna får vi se vad som händer om de lyckas få det här mera under kontroll. Men nu är det ju jättesvårt att förutspå vad som händer.
Hur mycket liksom räknar man nu med att ett vaccin, nu har det kommit goda vaccinnyheter, men hur mycket räknar man där nu med att ett vaccin ska kunna komma och rädda Sveriges strategi och vara liksom lösningen?
Här har hon liksom inställningen till vaccinet tycker jag har varit en helt annan än i Finland hela tiden. Att det har redan länge varit klart tycker jag för mig som har bott här i Sverige att vaccinet kommer kanske i januari och sen under första halvåret blir det riskgrupperna och de som jobbar inom vården som får det och först sen på hösten kan man komma till andra grupper i befolkningen. Så det har varit klart för svenskarna från allra första start att inte ens ett vaccin är en snabb räddning ur den här krisen.
Vi får helt klart återkomma om några veckor när vi vet lite mer åt vilket håll det här nu utvecklas. Marianne Sundholm, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.